Det är fredagen den 28 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det har åter blivit fredag. Det har åter blivit dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att samlas för att försöka få någon ordning på den ständiga malström som är politiken i vårt lilla skymningsland. Det har ju, som vi redan kunnat konstatera, hunnit bli sent på detta vårt 2022. Och allt närmare härdar och eldstäder tvingas vi krypa för värme och ljus i dessa mörka höstkvällar. Allt medan stjärnorna går vakt på himlens päll. Ja, för nu är det höst i detta vårt Sverige. Och folk och fä och annat man helst inte nämner söker sig inom koja och tak, in under mosse och häll, för skydd och för samvaro. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst och vi tittar ut mot vägbelysningen längs Oviksfjällen i den dunkla tv-kvällen. Lundeberg och Myntsig ropar hest in ännu en lättgrogg för att stävja missmodet och Jack, Bart och Harald kryper samman över afghanpipan i kojan i Vita bergen. Mörk står fjärdarna mellan Hemsö och Saltkråkan och Svartvattnets by tiger still i den mörka höstkvällen. Det knarrar under sulorna och jag har långkalsonger. Korpamoens husbonsfolk vrider sig oroligt i den karga vargtimmen, rivna av barkbrödshunger och hypoteksräntor. Didrik har fått byta ut den röda bussaronen mot vargskinspäls och fyllan växer till på mommas krok. Men i denna begynnande fimbulvinter, när nornas väv ter sig än mer oviss än vanligt och världsträdets grenar rister i oktoberstormen, finns vi som sagt här för er. För att det må i den mån det är möjligt försöka laga efter läge för att skapa lite ro, bjuda lite tröst och finna lite stadga i vecka 43s skenande tumult. Med mig denna höstdag har jag som vanligt tre kollegor, precis nyuppbrukta ur den liberalkonservativa rabatten för att sprida sina borgerliga pollen över den samtidspolitiska trädgården. Nämligen Maria Ludvigsson, Peter Wennblad och Tove Livendal. Hej på er!
Hej Andreas!
Hej! Vilken enastående inledning!
Ja, vad roligt att du tycker det, Mia. Är allting bra med dig?
Ja, tack, det är det.
Ja. Du har hört ryktas om att det var personalfest igår, stämmer det?
Och att det var!
Att det var! Och ändå sitter ni här med klar blick och klara röster.
Mm.
Ja, vad trevligt. Peter, du var i stan igår för att visa hur man festade.
Ja, det var jag. Det stämmer bra det.
Ja. Jag hade nästan glömt, Peter.
Ja, nej.
Det är så mycket fest. Vad var det?
Även om jag inte kände att jag riktigt visade upp min bästa sida när det gäller festandet. Jag hade ju en så kallad morgondag att tänka på också.
Mm, man har det ibland. Men allting är bra med dig annars, Peter?
Ja.
Fint. Tove, det var ju tråkigt att Svenska Dagbladets personalfest spårade ut i fylla och nakendans. Hur hanterar redaktionsledningen det?
Nu vet jag verkligen inte vad du talar om, Andreas.
Nej, just det. Du gick ju hem tidigt, men okej. Nej, jag skojar såklart. En fest på Svenska Dagbladet fyller ju alla publicistiska och redaktionella och övriga regler om estetiska. Värdighet och stil. Estetiska.
Men jag kan avslöja att det förekom tjuvrökning i redaktionen, men jag ska inte säga vem.
Mm. Jag hörde också talas om.
Det låter väldigt intressant. Hörrni, varmt välkomna hit som sagt. Jag tänkte vi ska gå in på veckans ämnen och lämna den där tjuvrökningen som en liten cliffhanger till senare. Och vi ska börja med en så kallad snackis, som ungdomarna säger. Igår blev det nämligen offentligt att PM Nilsson, som är politisk chefredaktör på Dagens Industri och säkert välbekant för de flesta lyssnare, att han blir statssekreterare hos Ulf Kristersson på statsrådsberedningen. Och det är jag jättenyfiken på att höra era tankar om. Och vi börjar med dig, Tove. Vad tänkte du när du hörde den nyheten?
Min spontana tanke var ju att det var en väldigt rolig och smart rekrytering av Ulf Kristersson. Det är en person som är det är ju en publicist. Han har ju varit i tidningsvärlden under många år, men är uppenbart väldigt grundad och etablerad även utanför sidorna, så att säga, ute i verkligheten. Så att jag tycker att det var ett klokt och bra val. Det blir spännande att följa.
Vad tror du statsministern kommer ha för nytta av honom främst?
PM Nilsson är ju en resonerande, reflekterande person som är bra på att tänka både brett och djupt. Och jag tycker också att det är en stor fördel att han har människor nära sig som inte har varit aktiv i parti. Och har liksom den partilogiken med sig, utan har andra kognitiva fördelar. Så det, bara det tycker jag är jättenyttigt, att man ser till att omges med personer som inte tänker eller fostrar samma tankekultur som en själv.
Peter, blev du överraskad över nyheten?
Ja, överraskad får jag väl erkänna att jag blev, ja. Men jag tycker också att det är roligt och ett intressant drag. Jag är inte säker på att det kommer funka, men jag tror ju att Ulf Kristerssons tanke är lite grann att, ja, han vet ju av erfarenhet att sitter man vid makten så blir man också uppslukad av maktens alla göromål. Och att han då, vad säger, delegerar en del av det mer långsiktiga tänkandet till, till PM. För att liksom inte tappa bort de långa linjerna och de långa perspektiven.
Han sitter där med sin kognitiva förmåga och tänker långsiktigt helt enkelt.
Ja,
Mia, du som kan Moderaterna, inom Liberalerna var det i alla fall tidigare ganska vanligt med tidningsmän inom politiken. Hur har det varit inom Moderaterna? Brukar ledarskribenter röra sig mellan politik och media där? Jag vet faktiskt inte det.
Ja, jag har ju själv varit ledarskribent i nästan 100 år, så jag borde veta. Ja. Nej, ja. Men det är väl inte så vanligt att det går över?
Nej, jag kommer inte på. Eller vet ni andra något exempel?
Nej, så det brukar ju gå åt andra hållet.
Fast vi har ju...
Ja. Ja, Maria Abrahamsson hos oss, hon
och tidningens tidigare politiska chefredaktör Mats Johansson vill jag påminna om.
Ja, just det.
Alltså det är ju en bit ifrån att vara ledarskribent till att gå in och faktiskt visa att man kan göra politik också. Vi har ju förmånen att sitta och tycka och vara mer ideologiskt drivna och liksom intressera oss för det. Och på det sättet bidra då med idéarbetet, eller i alla fall några tankar om det till de som sitter där och ska göra grejerna. Jag tror att det är lite olika kompetens och kanske lite olika drivkraft. Det är därför som det är intressant med PM. Han är lite speciell, för han är ju både, han är ju tidningsman, började på Expressen, eller Lundagård började han med, och så Expressen och så Newsmill och så Dagens Industri. Och han är ju, när man ser honom i debatter, diskussioner i TV, radio, så är han ju väldigt policynära. Han är idéburen i högsta grad, men han har också ofta järnkoll på just detaljerna i de politiska förslagen. Och det är lite ovanligt för ledarskribenter, eller kanske bara uttala mig om mig själv, men just detta att vi är bra på bredden och på idéerna och varför vi tycker något, men inte alltid besatta av detaljerna. Men han förmår både och.
Jo, men vi har ju haft flera, dels då Mats som jag nämnde, och som ju kom in i politiken tycker jag gynnsam tidpunkt också åldersmässigt. Det är, och på samma sätt som det är en styrka att ha personer inne i politiken som har erfarenheter från andra sfärer, så är det ju också bra att ha personer som har lejonparten av sin karriär bakom sig och inte framför sig. Mm. Därför att de har mer, ja, om man ska uttrycka det på svenska, dra åt helvete kapital på olika sätt. Och det tror jag är också väldigt nyttigt att ha i grupper som blir av den typen. Jag fick senast igår en fråga, någon som sa, men varför är de så lojala i partier? Och det är en väldigt viktig dygd att man är det. Det kräver en viss typ av konformism för att ett parti ska kunna fungera. Men den konformismen behöver utmanas för att inte bli förödande och skadlig. Och då behöver man ha personer som har möjlighet att säga tack och hej om det inte passar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag tänker så här också. Ibland talas det om att Sverige, dessvärre då, är ett samhälle uppdelat i olika sfärer med ganska olika logik som har lite svårt att prata med varandra. Att näringslivet är en och politiken är en och så vidare. Och det har ju hänt då att framförallt personer från näringslivet klivit in i politiken och inte alls lyckats, eller det har inte alls varit som de trodde, och de har blivit besvikna och folk har kanske också blivit besvikna på dem. Jag känner så här, PM riskerar inte att gå i den fällan. Nu känner jag inte honom, men jag har ju läst om han är ju väldigt kunnig kring både politiken, policy, men även politikens former, tänker jag. Eller vad tror ni?
Jag tycker att han framstår ofta som intellektuellt intresserad. Och det var väl Göran Persson som talade om det intellektuella arbetet som politiker. Och därför så tror jag att han kan ju näringslivet tack vare det uppdraget som han haft nu. Han har ju varit väldigt tydlig mot näringslivet också, mot Wallenbergsfären och deras kvoteringsambitioner och sådär. Och där har han varit väldigt tydlig, men också gjort det med en ton som har varit, som de har gillat. De har lyssnat på honom. Och den förmågan, på det sättet har han en förmåga att kanske inte tala med hästar, men i alla fall tala både med näringsliv och politik.
Mm. Jämför du just Wallenberg med hästar? Eller nej?
Ja.
Nej, det var... nej, men han, och det ska ju sägas, som politisk chefredaktör har han ju haft en mycket tydlig linje om väldigt mycket under de här 9 åren på Dagens Industri. Får man ju,
synnerhet för att vara från Dagens Industri. Andra ledarsidor har ju mycket åsikter, men den har varit lite mer traditionellt mer kommenterat affärer och näringslivet än idéerna som näringslivet är beroende av. Han försvarar marknadsekonomi så som näringslivet självt inte kan göra.
Men jag uppfattar ju som att han inte kommer ha en särskilt publik roll. För jag tror att det är det som är kanske det svåraste för många som kommer in i partierna utan partivana. Alltså att publikt behöva, apropå det här lojaliteten vi pratar om, alltså publikt behöva stå upp för beslut eller åsikter som man egentligen innerst inne tycker är idiotiska, men där man liksom får böja sig för den kollektiva viljan.
Mm. Sen vill jag också, jag måste också nämna Johan Ingerö, som ju har varit inne och jobbat på Svenskas ledarredaktion. Och Per Gudmundsson.
Per Gudmundsson, han blev inte partisekreterare och inte statssekreterare.
Nej, men apropå att man, liksom det här flödet om vi har ledarskribenter som har gått till politiska uppdrag och den politiska sfären. Och jag tänker att man kan inte veta innan hur det ska bli, därför att det handlar om matchen, vad som händer med individen i den kulturen. Och där man kan väl säga att vi som har en gång varit inne i den känner ju till den och så där. Men jag tror att för de som inte har det, som förvisso förstår politiken på utifrån väldigt väl, men det blir någonting annat att uppleva den inifrån.
Jag tror det är svårt att förutsäga. En person jag tänker på, det är ju journalist Jennifer Wegerup som jobbade för Moderaterna några år. Jag vet inte om ni minns det. Det var 2016-17. Hon beskrev ju efteråt att hon ångrar inte att hon gjorde det, men hon kände någon slags tomhet och tyckte inte riktigt att hon kom till sig rätt. Så hon blev ju journalist igen. Och så kan det ju vara. Det kan ju vara svårt att förutsäga innan kanske hur man passar.
Ja, det kanske är svårt att förutse också. Alltså detta att vara på presskonferens och vara den som ställer frågorna, det är en helt annan sak, antar jag, än att vara den som ska stå där fram och stå till svars. Och med den insikten, har man varit i de sammanhangen som PM har varit, då kanske man instinktivt hellre drar sig till att vara statssekreterare då, som är den som gör saker snarare än får stå i skottgluggen.
Mm. Sen har vi också, jag tänker på, om man tar just Moderaterna, men det finns ju exempel i alla partier, men det kanske Moderaterna jag känner till bäst. Men jag tänker dels på Finn Bengtsson, som ju tog en stor intern fight i samband med decemberöverenskommelsen. Och han hade ju då en yrkesbana att falla tillbaka till, eller falla tillbaka på, som han också kunde göra. Men det är klart att det var, för honom så var det ju, chocken var ju liksom att, hur är det möjligt att en partikultur kan fungera på det här sättet? Att människor ställer sig bakom någonting som de egentligen, och mellan skål och vägg, inte liksom upplever att de tror på. Varför gör de det? Det blev obegripligt för honom. Och sen tänker jag också på Ann-Marie Pålsson, nationalekonomen som satt i riksdagen ett tag och sen lämnade och skrev en bok som heter Knapptryckarkompaniet, vilket ju var en väldigt tydlig talande titel för hur hon upplevde att en riksdagsgrupp också fungerar. Och det är den där konformismen jag talade om. Så att det blir verkligen kulturkrockar när människor från andra sfärer kommer i kontakt på riktigt med politiken.
Peter, finns det några eventuella problem med att man byter roll på det här sättet, att så att säga att man kan ju tänka sig hur kritiken skulle kunna formuleras. Ligger det någonting i den?
Nej, i det här fallet har jag väldigt svårt att se det problemet. Jag har betydligt lättare att förstå kritiken mot människor som går direkt från liksom något särintresse och rakt in i maktapparaten eller som tidigare har liksom jobbat med politisk påverkan för ett företag eller en intresseorganisation. Där ser jag mer omedelbara risker.
Ska avsluta med att säga, nu nämnde vi Mats Johansson här några gånger. Han finns ju tyvärr inte med oss längre, men han skriva en del, reflektera över just hur det var att vara bli politiker. Och då kan man läsa i gamla magasinet Neo, så skrev han en essä som heter just en knapptryckares bekännelser, där han beskrev liksom då sin 8-åriga tid som riksdagsledamot, där man ibland då tillhörde det här kompaniet. Och ja, så måste det vara helt enkelt ibland, men den är fortfarande läsvärd tycker jag, så det kan man titta på om man vill. Sammanfattningsvis så var vi glada över detta och önskar PM Nilsson lycka till, lät det som.
Absolut, och även hans fru Helena Hislén, som nu måste byta tjänst som politisk reporter.
Just det, på Expressen, ja. Det måste ju hitta. Men hon hittar säkert något annat roligt att göra på tidningen, hoppas jag.
Något ännu roligare kanske.
Ja. Hörrni, vi ska gå vidare. Fortsätta prata politiker och faktiskt prata deras löner. Ämnet har ju kommit upp i veckan efter att Norrtäljes ledande politiker höjt sina löner med ungefär 30%. Kommunens KSO skulle då tjäna drygt 110 000 kronor i månaden. Men efter att detta netta tillskott till kassan uppmärksammas av först Norrtälje tidning och sen i riksmedier, bland annat genom en ovanligt tyst politikerintervju som ni säkert har sett, så har kommunledningen nu backat. Men Peter, det fick dig att fatta pennan i veckan likt en samtida Solar och gå till storms för kanske inte så höga politikerlöner, men ändå att de inte ska vara så låga. Berätta.
Nej, jag stödde inte Norrtälje-politikernas kuppförsök. Nej, men jag ville ge den här frågan lite perspektiv, för att det är lätt att få intrycket av att det är en väldigt liksom glamorös och välbetald tillvaro att vara lokalpolitiker. Men bakom det här liksom ansiktslösa kollektivet så finns det ju en massa olika typer av politiker. De allra flesta är ju bara gör det på deltid eller kan vara ett möte i
Peter,
månader.
Får jag avbryta dig? Jag tänkte använda dina egna ord för att beskriva sanningen bakom politiken. Mm. Jag ska då citera, eller kanske snarare recitera dig. Vintermörkret svävade svart utanför fullmäktigesalens stora fönster. Klockan närmade sig 21 och ingen hade haft möjlighet att äta sedan sammanträdet började efter lunch. Någon ordnade fram en korg med torra clementiner och övermod av bananer och ett par kannor ljummet kranvatten. När det blev ett kort paus kastades de hungrande beslutsfattarna över den skrumpna frukten. Det är starka ord, Peter. Det liknar ju nästan en så här poddinledning av mig i liksom allting. Vad fick det att... Det här pekoralet alltså, det är då sanningen, den dystra sanningen.
Precis, ja, det är ju då en minnesbild från min egen tillvaro från kommunpolitiker och som jag minns så väl för att det var så otroligt torftigt.
Ja, ja. Den hungern glömmer man inte, känner jag.
Det var som FN-dagen när man fick vara Afrika.
Men du höjde ner arvoden efter den där erfarenheten. Så här, när vi har det så här plågsamt, då får vi se till att ge oss lite.
Ja, men allvarligt talat, det du säger, Peter, är ju att visst, det finns många som, eller några som tjänar bra. Den stora massan gör ingen direkt plusaffär på sitt politiska engagemang, kan man säga.
Så är det absolut. Och det är ju dessutom så att det man får betalt för är ju kanske inte ens huvuddelen av det arbete man lägger ner. Huvuddelen av det politiska arbetet består ju av allting som händer utanför de här betalda sammanträdena. Så att det är mycket slit och släp. Men alltså, nu ska man inte sitta och gnälla, men det får ju konsekvenser. Alltså, dels att människor som kan hitta välbetalda jobb någon annanstans inte söker sig till politiken, att det blir väldigt mycket människor med för mycket tid, eller ja, det pensionärer och människor utan barn som tar politiska uppdrag.
Mm. Varför tog du det?
Ja, bra fråga.
Ja, mycket bra fråga, jag vet inte.
Nej.
Jo, men det var faktiskt lite, jag såg på det lite grann som ett journalist, en litet Wallraff-uppdrag. Alltså att min primära drivkraft var att jag ville se politiken inifrån.
Det minns jag att du faktiskt sa.
Då kunde du ju även göra den här snitsiga inledningen på din text, tack vare den erfarenheten.
Precis.
Men sen tänker jag också att det är en del som Peter beskriver, det här med det jobb som man får lägga ner. Plus också det här partiet och den logiken som ska, som alla de mötena som tillkommer men som inte är arvoderade. Men sen också det faktum att det har, precis som för andra, en del andra så här, publika yrkesgrupper, blivit mer av tråkig arbetsmiljö med hot och hat. Det är ju verkligheten för en hel del politiker också, som gör uppdragen än mindre attraktiva.
Sen ska man ju komma ihåg att när man då pratar kommunpolitiker, vilket gör nu, eller lokalpolitiker, det är ju ändå rätt stora organisationer med rätt mycket pengar som de styr. Alltså, jag minns bara en sån sak som när jag gick, jag var på ett föräldramöte för några veckor sedan och rektorn och berättade vad rektorsområdet då, bara de omsatte, bara det. Alltså det var ju pengar som få svenska företag omsatte. Jag menar, en kommun har ju hundratals eller tusentals anställda, liksom. Det är ju bara en promille av alla företag som är så pass stora organisationer.
Min erfarenhet är att politiken har liksom fastnat lite grann mitt emellan professionalism och amatörism. Alltså de krav som ställs även på lokalpolitiker, och precis som du säger, alltså de organisationer som man är satt att styra är så komplexa att det krävs väldigt professionella politiker. Men samtidigt så, ja, men är arvodesregler och taget liksom organisationen ofta byggd kring att det ska vara amatörernas julafton.
Men samtidigt finns det ju också väldigt, vilket du också nämner i din text, professionella tjänstemän. Alltså en kommundirektör, alltså Sveriges kommundirektörer, de är ju ryggraden i vår byråkrati. Alltså de gör ju väldigt mycket också, och där finns det ju väldigt mycket duktigt folk.
Absolut,
också.
Det gör det verkligen. Men jag tror att de skulle, även tjänstemännen mår bra av, det är väldigt lätt att bli överkörd av tjänstemännen i kraft av att de har så mycket erfarenhet och så mycket kunskap och så mycket tid. Men jag tror att hela den politiska organisationen mår bra av väldigt kunniga politiker som kan ge, som kan matcha tjänstemännen.
Ja, det där är ju inget helt lätt dilemma, hur vi ska administrera våra gemensamma, för det måste ju finnas en möjlighet till politiskt ansvar, tänker jag, men samtidigt en viss mån av professionalism också. Tove, vad tänker du om den modellen vi har idag med många ideella krafter, många som jobbar lite deltid och får betalt för kvällar, några få som jobbar heltid, politiker, och sen en tjänstemannaorganisation som man också då försöker betala så gott man kan. Är det bästa, eller ska man skruva på den modellen?
Jag tror att det går att göra bättre. Jag tror aldrig man ska tänka tanken att det måste vara så här om det inte är bra, utan då får man fundera mer på det. Jag vet också att det finns nu någon arbetsgrupp som sitter och jobbar med personer som har erfarenhet av offentlig förvaltning. Däribland vet jag Mats Segfors är involverad, för att titta på just om hur vi förvaltar goda förvaltningsmodeller. För det är, jag hade en kort erfarenhet av kommunpolitiken och har också den erfarenheten. Man kommer till nämndmötet och har, i bästa fall så har man ju hunnit läsa på, men man förstår inte allting. Och tjänstemännen har ett otroligt försprång. Och samtidigt så är det den politiska organisationen som ska vara ansvarig, och det är ju, ja, det blir en obalans helt enkelt. Och samtidigt så bygger ju hela demokratin på också idén att det är som folket ska företrädas av folket, det vill säga att det ska vara möjligt att vara fritidspolitiker, man ska inte behöva gå in i det heltid för att kunna vara med och styra saker i sitt lokalsamhälle. Så att, och det är också, tycker jag, en ganska rimlig princip. Och även om man då skulle, som är vanligt att vilja på den här redaktionen, skära bort mycket från de politiska uppdragen och istället överlåta det till civilsamhället, så är det ändå hyggligt många viktiga och stora grejer kvar som behöver skötas. Och sen det här frågan om, som du säger, om ansvar, det kan ju ibland vara som att trampa runt i sås liksom, och försöka, vad blir det för konsekvens då om du gör en felaktig upphandling så du sitter med en värdelös busspark eller någonting som kostade flera miljoner år efter år. Du sitter insydd i dåliga avtal som inte alls är ovanligt. Vem ser ansvaret för det? Ingen får ju någonsin gå för något sånt. Vilket är... ja, så det finns att göra.
Man straffas med de här torra clementinerna kanske.
Exakt. Det är inte mer än rätt.
Ja, Men Peter, din poäng är i alla fall att vi ska inte vara allt för populistiska när vi dömer ut politikers löner.
Nej, det ska vi inte göra. Och de lönerna, de här föreslagna lönerna i Norrtälje var ju inte en spegling av hur det ser ut. Alltså det genomsnittliga kommunalrådet i Sverige tjänar runt 65 000 i månaden och har då en arbetsvecka som säkert är 65-70 timmar.
För jag funderar på, har sådana här typer av lönehöjningar, hur vanliga är de? Har det skett förut fast ingen har lagt märke till det? Man skulle nästan vilja se lite någon sammanhållen statistik här kring hur det har utvecklats också i förhållande till övriga löneporten och sådär för att fundera över rimligheten.
Det vet jag faktiskt inte, men jag vet ju att det är ju väldigt vanligt, och jag skulle nästan säga att det är så i alla kommuner, att politikerarvodena är knutna till lönerna i riksdagen, antingen riksdagsledamotslöner eller statsrådslöner, att man har en procent. Alltså jobbar man heltid så har man en procent av en riksdagsledamotslön.
Ja, vi får forska vidare detta om vi hittar lite. SKR kanske sitter på bra statistik där.
Jag bara tänker på en sak av det, och det är ju alltid så att en procent av att riksdagsledamoten tjänar mer en kommunalpolitiken, och det i sig är en kanske inte så himla logisk signal. Frågan är hur mycket ansvar man har. Men det där tänker jag inte behöver vara någonting som man bara låter fortgå utan att reflektera.
Det är ju svårt för oss att tycka någonting om, eftersom vi alltid hävdar att det ska vara marknadssatta löner. Det blir nog svårt med politikerna.
Nu har inte jag suttit i riksdagen, men jag har varit kommunpolitiker. Men jag skulle nog säga att utifrån min erfarenhet, om jag bara ska se till krona per arbetsinsats, eller, så skulle jag ju hellre sitta i riksdagen än att vara kommunalråd, kan jag säga.
Då kan man softa.
Ja, men det är ju möjligt att, jag menar, visst, du ska sköta utskotten och sådär, men det är ju möjligt att, som vi har sett i flera fall, sitta i riksdagen och göra ganska rundliga sidoverksamheter, liksom skriva böcker, utbilda sig och sådär. Det tror jag inte är möjligt att klara av som heltidspolitiker på kommunnivå.
Nej. Hör ni det, riksdagsledamöter, vi är ute efter er. Vi ska gå vidare, och då tänkte jag det är dags för Mia. Du har inte tröttat på att blöta vår nya regering än. Och du ville, sa du, att du hade funderat lite kring vår nya kulturminister, Parisa Liljestrand, eller kulturministerposten i allmänhet. Hade du funderat på? Varför det?
Men det var med något samtal eller någon diskussion när man frågade då om kulturministern var lämplig och sådär. Och det som kommer fram varje gång som det är regeringsbildning och det är ett nytt statsråd på kulturdepartementet, så kollar man inte vandel och sånt där som är populärt just nu, utan man kollar hur mycket vederbörande själv har jobbat inom kultur, hur mycket man kan och vet om det i meningen vad man har för kontakter där.
Vilka böcker man har läst brukar också fråga.
Det hade varit bra om man hade koll på det i och för sig, men om man jämför med en jordbruksminister, man förväntar sig inte att det ska vara en bonde. Det finns någonting med kulturministerposten som kräver så mycket mer. Den är liksom, det är så många som tycker sig ha synpunkter på, har rätt att ha synpunkter på vad som krävs av den. Och det som är lite fascinerande, det är mindre intressant vilket parti de kommer från eller hur de ser på kultur ur politiskt perspektiv. Det är mer intressant vad de har gjort förut. Den förra, och Jeanette Gustafsdotter som var förra statsrådet på det departementet och som gjorde en famös intervju med Stina Oskarsson i Svenska Dagbladet. Hon hade efter den intervjun så förstod man att här fanns mycket övrigt att önska. Men hon hade ju helt rätt profil. Hon uppskattades, frågasattes inte när hon tillträdde, just därför att hon hade varit vd för tidningsutgivarna. Hon hade varit generalsekreterare för Statens museer. Alltså hade hela den här listan på sånt som man ska ha gjort för att bli accepterad av Kultursverige. Och det är nästan viktigare än om man säger, vad har du för idéer om politiken? Vad vill du göra?
Och vår nya kulturminister har varit kommunalråd i en generisk norrortskommun. Det kanske inte ger lika höga poäng i det sammanhanget.
Jag tror faktiskt inte det. Och sen också, och även när man diskuterar det här med andra borgerligt sinnade, så där, men det måste i alla fall finnas ett intresse för politik. Ja, men det här är ju, hon ska inte syssla med kultur, hon ska syssla med kulturpolitik.
Tove, vad säger du? Är kulturministerposten speciell på det sättet?
Ja, jag tycker det är en jättebra spaning och det är så oförblommerat att så många kulturutövare eller som känner sig tillhöra kulturbranschen så oförblommerat kräver en branschföreträdare, en branschrepresentant i riksdagen och inte, och det är liksom någonting annat, det är liksom vårt fackliga ombud som ska sitta där och slåss för oss.
Det är som om man tror att ministern ska representera kulturen och inte väljarna. Mm. Det är ett perspektiv på att man från kulturens sida äger den posten.
Peter, man får inte ha suttit i en friskolestyrelse om man blir skolminister, men man ska vara man ska ha jobbat med kulturen.
Man måste ha jobbat, ja. Just det.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Men jag tänker så här, politik blev ju för några år sedan tyvärr ganska trendigt. Alltså alla började intressera sig för politik. Jag skyller den där jävla serien West Wing som alla såg på 90-talet. Så då trodde alla att liksom, politik var häftigt för man gick och pratade och så vidare. Är det inte så att väldigt många kulturnäsor har liksom blivit väldigt politikintresserade nu? Och därför känner man, men det finns en kulturminister också. Vad bra, då har vi någonting att skriva om. Och så helt plötsligt blir det här ett ämne som får massa spaltkilometer bara för liksom att många människor känner att de ska tycka till. Eller är elakt nu?
Det kan nog ligga någonting i det. Men framförallt så tror jag det beror på att kulturen är så beroende av statliga medel. Så att det är som att man vänder sig till sina arbetsgivare och hoppas på att det är någon som vill ge just mig lite mer högre lön.
Men grejen är att kulturpolitiken ändras ju aldrig. Så det spelar ju inte någon roll vem som är kulturminister.
Exakt. Och det är ju också en intressant diskussion i det här sammanhanget. Om man jämför vänsterns och ytterhögerns syn på kulturpolitik. De har liksom ingen kritik mot att det är statligt eller kommunalt, att det finns kommunala konstverk och sånt där. Bara själva smakfrågan, hur de här kommunala konstverken ska se ut. Där vänster vill ha en sorts konst och Sverigedemokraterna vill ha en annan sorts. Men de är i grunden inte oense om hur stor del av det gemensamma som ska gå till kultur överhuvudtaget.
Men inte de borgerliga partierna heller, för man har ju haft chansen i flera olika regeringspartier på regeringsperioder att ändra på det här, men det har man ju inte gjort.
Nej.
Nej, så att,
det hade ju varit väldigt spännande, liksom, det här blir kontrafaktiskt, men vad hade hänt om Cecilia Stegö-Kilo hade fått...
Ja, apropå att komma från fel ställe. Har man varit på Timrå kan man inte bli kulturminister, förstår vi vem som helst.
Peter, vad hade hänt då? Ge oss den kontrafaktiska berättelsen.
Ja, jag är kanske inte säker på att det hade hänt så där våldsamt mycket. Det är liksom, det är fruktansvärt starka krafter du har att göra med om du ger det in i kulturpolitiken. Alltså den liksom starkaste kulturpolitiken vi har haft i Sverige under 2000-talet som liksom ville förändra, det är väl Madeleine Sjöstedt som var kulturborgarråd i Stockholm. Hon åstadkom väl i och för sig en hel del, men det slutade ju med att hon fick livvakter.
Hon rev ju Aspusbadet, det var ju alltid något.
Ja.
Aspusbadet, kära lyssnare, var en sak som skedde i Stockholm för över 15 år sedan. De flesta har glömt historien, men jag och Peter...
Inte över 15 år sedan, det var faktiskt 2008. Som 2008. Det var den stora Aspusbadstriden.
Ja, och politiker dök upp i stadshuset med badmössor och det var ett stort spektakel. Fantastisk historia som jag och Peter ibland brukar roa oss med att återberätta för varandra, men som förmodligen glömde alla andra. Men jag tänkte här... Kan det finnas en poäng i att kulturpolitiken aldrig förändras? Att det är konservativt och bra att kulturen ändå ska få sitta i oro att bo och bara mala på? Eller vill vi verkligen ha radikala förändringar i kulturpolitiken?
Fast det radikala kan ju också vara att man befriar kulturen från politiken. Det måste, en socialdemokratisk kulturpolitiker som var intressant var ju Bengt Göransson som pratade mer om bildningsideal och kom från den gamla bildningsrörelsen inom arbetarrörelsen och socialdemokratin. Han var ju riktigt intressant. Men riktigt några sådana finns inte.
Absolut. Ja, men socialdemokratin är ju också väldigt konservativ när det gäller kulturpolitiken. Mm. Att rör ingenting utan låter puttra på lite sådär. Nej, vänta, det var bara
Jag tycker det är jätteviktigt att kulturpolitiken som Mia säger, befrias ifrån politiken. Däremot så tror jag ju att det kommer att ta lång tid och kommer att kräva, så här, om man ska hjälpa en beroende att bli av med sitt beroende och hitta ett alternativt levnadssätt, då måste man hjälpa till på vägen. Men, och där är ju liksom en av de personer som har pekat på en av de givna vägar som kulturen ska ta, det är Olle Westberg som har varit generalkonsul i New York och som där har liksom sett hur det fungerar i ett mycket rikt och pluralistiskt kulturliv som inte alls är så beroende av staten, och där en president som Donald Trump kan säga att jag kommer att minska stödet till kulturen, och kultursverigen kan nästan gäspa och säga att visst, du kommer att kunna röra 10% av vår finansiering, men resten kommer du inte åt, för det är via privata stiftelser, donationer, medlemsavgifter och annan finansiering som är helt, står helt robust mot politiska förändringar. Och det är ju mycket starkare oberoende kulturliv än vad Sverige har.
Mm. Jag tänker så här, gör Björn Ålamackan Söder till kulturministern och efter 6 månader så kommer hela kultursverige vilja befria kommunen från staten, tänker jag. Vad tror ni om den chockterapin?
tänker så.
Ja, men det, man ser nu, alltså nu när jag har varit lite Twitter-utspel och annat från Sverigedemokraterna, man har liksom ifrågasatt bidrag till vissa organisationer i civilsamhället, så jag tycker liksom det är nästan lite rörande att se reaktionerna från vissa, att så här, nu trillar poletten ner där med att det kanske inte var så lyckat att göra civilsamhället helt beroende av staten.
Det var ju... Va? Men vi säger den njutbara frasen vi så ofta får säga, vad var det vi sa?
Japp! Mm.
Hörrni, vi ska gå vidare. Vi har klarat av politikerlöner och vi har klarat av kulturpolitik. Nu ska vi prata elstöd faktiskt. För veckan kom ju ett förslag på hur detta stöd, det länge omtalade och omdiskuterade, hur det ska utformas. Och det ska då gälla område 3 och 4, det vill säga Dalarna och Gästrikland och söderut, kan man säga. Och det här är alltså då pengar från Svenska kraftnät, flaskhalsintäkter eller kapacitetsavgifter som det också kallas, som ska användas för detta. Men det här är ju lite komplicerat, Peter. Kan du berätta, vad är det för förslag som ligger på bordet just nu och vad tycker vi om det?
Ja, det är inte helt lätt att förstå. Nej, men det är helt enkelt att alla elkonsumenter i Götaland och Svealand, elprisområde 3 och 4, får en peng per kilowattimme. Lite högre i elprisområde 4 än elprisområde 3. Men det som gör det lite komplicerat är ju att det är ju inte så att stödet kommer baseras på elpriset framåt eller hur mycket el man använder framåt, utan det kommer baseras på hur mycket el man har använt de 12 månader som har gått. Och det gör man ju för att man inte vill skapa incitament till att öka elanvändningen. Men för elkonsumenten, det tror jag vi alla har känt när vi har sett det här förslaget, att det är inte alldeles lätt att liksom direkt räkna ut vad innebär det här för min privatekonomi.
Men kommer man få betalt från den första kilowattimmen man konsumerar, eller kommer det krävas att man har konsumerat ett visst antal innan man får?
Nej, utan det, som jag har förstått det, är det från första kilowattimmen, men då utöver en prisbrytpunkt.
Mm, okej. Och pengarna kommer då från Svenska kraftnät, inte statsbudgeten, har man förstått det?
Precis, eller egentligen kommer det ju från elkonsumenterna, för det är ju elkonsumenterna som har... De där flaskhalsintäkterna är ju intäkter från elkonsumenterna.
Ja, och det är en skuld som ska användas.
Ja, precis. Så det är nog egentligen en form av skatteåterbäring. Om man ska säga.
Mm. Prisa Gud. Är det bra det här, Peter, då?
Alltså, min invändning är väl just den som jag tog upp. Alltså att ur ett konsumentperspektiv, ur ett medborgarperspektiv, så finns inte den där. Vi har pratat om det tidigare. Att liksom för att... det här ska ge en trygghet, så måste det vara enkelt att förstå hur det fungerar. Men det här är inte enkelt att förstå. Så att jag tror att de här stackars myndigheterna, eller vem det nu är som ska liksom administrera stöden, kommer liksom bli nerringda av människor som undrar hur mycket får jag och liksom hur får jag. Det kommer bli ganska stökigt, tror jag.
För det ska ju inte Svenska kraftnät göra, såg jag på presskonferensen, utan de begär hjälp av regeringen helt enkelt att administrera detta.
Nej, men och det som också det här innebär är ju att när man har pratat om det här större tidigare, så jag tror många har uppfattat högkostnadsskydd som ett löfte om att säga, vi ser till att ni liksom inte får en riktigt fet smäll i vinter. Men nu blir det ju bara ett maxbelopp, och om elpriserna sticker riktigt ordentligt i vinter, då kommer det ju bli väldigt tufft. Alltså staten har ju flyttat risken från sig själv till konsumenterna. För med liksom den modellen man har pratat om hittills, då är det liksom statens kostnader som hade rusat om elpriset rusar. Nu blir det konsumenternas kostnader som rusar om elpriset sticker iväg.
Okej, vi får nog nästan ha en podd om detta när detaljerna blir klara, så att i alla fall poddens lyssnare kan förskatta detta. Tove, vad tycker du om förslaget så som Peter förklarar det?
Ja, nej, men det är svårt att hitta någonting som dämpar effekterna utan att göra det värre, så att säga. Och att göra, apropå det där med att göra beroende av att bli hållen under armarna, men så att jag tror att man får liksom söka efter det minst dåliga. Sen är det ju så att folk kan det här begreppet högkostnadsskydd genom till exempel medicin. Och om det inte fungerar på samma sätt, så är det himla dumt att använda samma ord.
Mm. Mia, vad tycker du? Är det liberalt och bra att staten betalar våra elräkningar?
Vilken ledande fråga.
When you put it that way. Nej, men jag tror att det leder också till, det för att det är svårt att begripa. Dels så leder det till att man invaggas i en trygghet som kanske inte är riktigt sann. Alltså man konsumerar på ett sätt som man inte borde. Och så är det dessutom inflation, så det är inget bra. Men så hörde jag på Ring P1 i morse. Och det här är ett ämne där naturligtvis att prata om. Och det man märker, alltså de motsättningarna som kan bli. Ja, vi sparar jättemycket, men grannarna har både swimmingpool och mysljus på. Och så det är liksom redan där. Och ska man då också börja bråka om vem får pengarna från staten och inte, så är det... Det kan bli rätt rörigt.
Mm, särskilt mellan grannarna. Peter, bara en fråga som jag funderar på. Nu var det ju 55 miljarder som skulle betalas ut nu. Finns det några pengar kvar då nästa vinter ifall det blir likadant då?
Ja, så länge de här stora prisskillnaderna finns mellan olika delar av Sverige, så rasar ju de här flaskhalsintäkterna in till Svenska kraftnät. Och det är väl det som jag är lite bekymrad över. Alltså, när man började prata om högkostnadsskydd, så var det som en tillfällig åtgärd den här vintern. Jag tycker nog att den diskussionen har tystnat lite grann, och det här stödet har ju en konstruktion som gör att det skulle kunna permanentas.
Det är miljarder och sådär i ingående balans. Om man då bränner då 55 miljarder, är det inte så att vi bränner flera års avgifter här på ett år?
Nej,
så att vi inte hinner få igen det nästa år?
Nej, utan de intäkterna har ju rusat. Alltså tidigare har de ju legat på några hundra miljoner per år. Men nu minns jag inte den exakta siffran, men jag tror i slutet på september hade Svenska kraftnät fått in 67 miljarder under 2022, tror jag.
Okej, då frågar sig vän av ordning, om vi betalar in massor till Svenska kraftnät det här som sen ska ge tillbaka till oss, hade vi inte kunnat behålla pengarna från början?
Exakt. Ja, men det kom ni in på någonting, Andreas. För det här visar ju någonting annat som är väldigt skört i Sverige, att det är få som kan klara en vargavinter med höga elpriser. Vi är fostrade av staten att vi inte ska behöva tänka på sånt, för vi får bidrag och det är någon annan som... Och det här att du kan få göra skatteavdrag om du har lån, men du måste också skatta på kapital. Så det finns det hela, det har vi pratat om många gånger, men i hela den svenska modellen så är själva idén att staten ska ta hand om mig när det inte funkar längre. Och då kommer jag heller inte ha någon buffert. Och det är ju väldigt sårbart.
Mm. Dock, tänk på var vi kommer ifrån. Jag citerar ju Dan Andersson i inledningen här, att vi har brännvin till tröst och sådär, och vi har ju firat helgdag i timmerkojan förut, så att vi får väl göra det igen helt enkelt. Tove, vad tänker du om allt detta?
Ja, jag tänker att en del av oss behöver ju bli vuxna i den betydelse som Maria säger, att vi har liksom haft det här från vaggan till graven, intentionen från politiken, och den har varit ganska intakt oavsett det har varit vänster eller höger regeringar. Och det gör oss mer sårbara när det blir ett skarpt läge. Jag nämnde Mats Segfors tidigare, han skrev en intressant essä om tillit för ett antal år sedan, Och vi nämner ju alltid tillit, den höga svenska och nordiska tilliten som en tillgång. Men han argumenterade intressant för att det kan också vara en sårbarhet om tilliten också omfattar tilltron till att det offentliga alltid ska finnas där för oss. Och att vi tänker att någon annan tar ansvar för att det ordnar sig. Och nu tycker jag både pandemin och kriget har medfört möjligheter för människor att få en annan syn på detta. Att det är, i första hand så måste man också fundera på hur ser mitt personliga ansvar ut. Och det är också då viktigt att politiken understödjer ett sånt tänkande på ett vettigt sätt och inte låtsas som att det inte behövs.
Klokt låter det. Hörrni, vi lämnar elpriserna bakom oss. De kommer ju leva i våra mardrömmar förstås, men vi ska inte prata mer om dem just nu. För nu har det nämligen blivit dags för mitt favoritmoment. Och det är ju det som heter Svar direkt. Då vi stresstestar våra panelisters politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja salt från socker, grönt från grått. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett distansskott från Robert Prytz, skickar iväg en aktuell fråga till panelen som får försöka dämpa den bäst de kan. Ni vet hur det går till. Är ni med?
Ja, jag tror det.
Men Andreas och Robert Prytz sköt ju alltid högt över.
Han sköt ett ganska bra skott i finalen i fyrnationsturneringen i Västtyskland 1988. Som Dasajev räddade. Dessvärre missade ju Hasse Eskilsson returen då. Men det var ett ganska pressat skott. Så att, nu är det lite orättvist mot Robert tycker jag. Hörrni, enligt Tidöavtalet ska rätten till fri tolk begränsas för svenska medborgare och personer som har haft uppehållstillstånd en längre tid. Då ska man som huvudregel betala för eventuell tolkhjälp själv om man behöver det, exempelvis i vården. Detta vänder sig bland annat Centerpartiets Anders W. Jonsson emot. Det vore oerhört bekymmersamt och regeringen tycker att det ska gälla även inom sjukvården, säger han. Och han har skrivit en interpellation till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson om detta. Vad tycker vi om detta? Att begränsa rätten till fri tolk i vården, är vi för eller emot det? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
För.
Mia?
Vad sa chefen?
Det var rätt svar.
Ja. Ja, okay.
Nej, men just, jag tycker så här, för det finns ju en principfråga i men
det. Det var för eller emot, Mia. Det är det som betyder svar direkt. Så du blir, blir folkpartist där.
Nej, jag är emot.
Du är emot, okej.
Okay. Du är emot.
Peter, du var för. Varför är det här vettigt?
Men som jag har förstått det så handlar det om att man inte ska ha rätt till fritolk efter en... Att man har befunnit sig i Sverige en viss tid. Har jag fattat det rätt?
Ja, så har jag fattat det också.
Ja. Nej, men och det alltså jag förstår ju vad säger, intressekonflikterna här och liksom dilemmat ur vårdens perspektiv att liksom få patienter som inte förstår vad man säger och sånt där. Men jag kan ändå... Ja, jag tycker att det finns något klokt i att liksom... man efter en viss tid förväntas kunna kommunicera med sin omvärld när man bor i Sverige.
Ja, Mia eller Tove, vem vill säga emot denna iskalla plädering från Peters sida?
Mm-hmm. Nej, men jag tycker absolut att målsättningen är bra, men i realiteten så kommer det ju att ha ett stort antal människor som inte kan göra sig förstådda med vården om de inte får tolkhjälp, och det ställer ju vårdpersonalen inför helt orimliga situationer. Sen kan man vända på det där också, vilket vi har gjort i tidigare diskussioner, och säga att hur gör vi nu med att vi har ett flertal vårdgivare som kanske inte själv kan uttrycka sig på begriplig svenska, ska då svenskar ha rätt att kräva tolk för att förstå sin läkare? Så att språkfrågan har ju blivit allt mer viktig. Jag sitter faktiskt och skriver en ledare om detta nu som förhoppningsvis ska publiceras på måndag. Försöka bena i detta. Men sen finns det ju naturligtvis delar i det här som gör att de här skrivningarna finns i bland annat Tidöavtalet, handlar ju också om kostnader. Att det blir stora kostnader, att vi har situationer där man beställer fram tolk till läkarbesöket och tolken dyker upp men patienten är inte där. Men det finns också exempel på motsatsen, att tolken står där men inte patienten och så vidare. Så att det är liksom, det här är ett kostnadsdrivande område, och jag förstår viljan att hitta sätt att bromsa dem. Så att där kanske man måste hitta en rimlig avvägning, men man kan inte, i så fall måste vi ändra den svenska lagen som säger att vi har rätt man har rätt att ha tolkhjälp, och jag tycker inte att det, jag tror att man kan göra andra saker innan man går så långt.
Okej, men det låter som du sitter och skriver på facit till på måndag då, så får vi vänta in det.
Vi fortsätter. Då kommer jag ändra mig.
Nej. Jag får facit.
Ja, men hörni, vi ska gå vidare. Vi har fler frågor här. På Aftonbladets debattsida har det varit ett åsiktsutbyte i veckan angående friskolor och offentlighetsprincipen. Den måste gälla även skolföretag, anser Sofie Axelsson, som är journalist på tidningen Dagens ETC. Detta för att möjliggöra granskning. Hon har fått svar från Hans Bergström, som skriver som representant för The Hans and Barbara Bergström Foundation. Där han menar då att detta skulle förvandla enskilda organisationer till myndigheter. Det är ett enormt principiellt steg i en liberal demokrati, säger han i sin replik. Vad tycker vi? Bör friskolor omfattas av offentlighetsprincipen? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Ja.
Mia, varför inte?
Av det skäl som han säger, att det är att sudda ut gränsen mellan att vara ett företag och att vara en myndighet. Och det är olika principer man driver på. Ledarskapet ser olika ut, och då ska man också, det är liksom olika sfärer, man kan inte blanda ihop dem. Anledningen till detta är ju att man vill komma åt, det är inte så att man alltid vill, om det kommer från ett cetera, då kan man vara helt säker på att det finns någon fuffens bakom. Och baktanken är ju att man ska bli av med friskolor som drivs som företag.
Okej. Peter håller inte med.
Det är det de är emot.
Varför håller inte du med, Peter?
Nej, men dels så tycker jag man inte riktigt kan jämställa liksom friskolor med vilket företag som helst. Alltså även friskolor sysslar ju faktiskt en del med myndighetsutövning. Att sätta betyg i till exempel myndighetsutövning. Sen har jag uppfattat det som att många friskoleföretag själva är för, jag kanske inte offentligt speciellt, men med betydligt större
transparens,
men där det finns lagtolkningar som gör att det är mer slutet än vad friskolorna själva vill.
Okej, då fick vi två olika åsikter där också. Vi tar en till. Natten mot söndag den här helgen, då är det dags att vrida tillbaka klockan igen till det som kallas normaltid. Ni vet vad som gäller, man ställer tillbaka grillen och ställer tillbaka klockan. Men detta är ett nöje som våra politiker vill se ett slut på. Såväl EU-parlamentet som EU-kommissionen vill få stopp på ofoget snarast möjligt. Och i Sverige har bland annat Centerpartiet gått till storms mot sommartiden. Så vad tycker panelen? Är sommartiden någonting dåligt? Bör sommarkvällarna förkortas med en timme, precis som Centerpartiet vill? Kort sagt, är vi för eller mot att avskaffa sommartid? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Ja, jag har ju ingen åsikt i frågan.
Du hörde ju på min fråga vilken åsikt jag förväntade mig att ni skulle ha. Så att...
Exakt, exakt. Nej, vi vill inte att man ska avskaffa sommaren.
Nej, ni vill inte avskaffa sommarkvällarna.
det var ett mycket starkt argument.
Ja, ja,
det slog rakt i solar plexus. Ska jag inte få behålla mina ljusa sommarkvällar?
Ja, exakt. Det är det man tänker. Bra. Nej, men det engagerar ju människor, har jag förstått. Det här, alltså, det finns ju de som menar att det påverkar människors hälsa på ett högst
möjligt sätt. Ja, att bli av med sommarkvällarna, ja, det är fruktansvärt. Jag mår illa bara tanken.
Man måste ändra dygnsrytmen.
Ja, men vad bra. Vi är överens om att sommarkvällarna är någonting bra och att Centerpartiet är någonting dåligt i det här fallet.
Men Andreas, betyder det här att man kanske skulle ha liksom flyttat fram då, att det skulle vara skillnad på 2 timmar, då skulle man få ännu längre sommarkväll.
Där sa du någonting, Peter. Där sa du någonting.
Där har vi en linje.
Hörrni, där har vi en text nästa vecka.
Som ni hörde så, det här svaret direkt brukar jag ju vara ytterst seriös med, men här hade jag faktiskt en väldigt tydlig avsikt med detta, och det var att försöka skamma ut sommarhatarna så mycket som möjligt. Och det lyckades du med, så tack så mycket. Hörrni, vi tackar för dessa snabba svar och snabba tankar. Hör och lär, kära lyssnare, hur en ledarskribent omedelbart processar komplex materia till ett digitalt utfall. Lämpligt att sätta i en rubbe nära dig. Vi ska gå vidare. För det är dags för mitt favoritmoment. Det är ju det vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Den här leken på blodet allvar, då jag testar ledarsidans skribenter på några enkla frågor som anknyter till dagens diskussion. Och ni som lyssnar kan förstås vara med och svara, och svarar ni mer korrekt och snabbare på mina frågor än vad Maria, Peter och Tove gör, då är ni helt enkelt smartare än de här ledarskribenterna och kan ägna hela helgen åt att skryta över det. Peter är, som han redan berättade inledningsvis, regerande mästare, 10 till 1000. Tove och Mia förstås, utmanare, lika tända dem. Reglerna kan ni svara, gör man genom att säga sitt namn. Man får svara när man vill, men då slutar jag läsa frågan. Och fel svar ger minus. Är alla med?
Mm. Ja.
Då kör vi. Förra veckan pratade vi tidavtalet. Nu ska vi prata tid, för vi har ju en tidsomställning i helgen som bekant. Och därför är veckans tema just kronologiska frågor. Vi börjar med en väldigt lätt fråga. Vad kallas den tidszon som Sverige tillhör?
Tove.
Tove, låt höra.
Central European Time.
Helt rätt.
Sett.
Precis.
Och jag är rätt för sett. Jag kunde förkortningen.
Ja, men det, du får en guldstjärna men inget mer. Ett poäng till Tove. Fortsätt med tid. Hur många år går det mellan valen till Svenska kyrkan?
Maria.
Mia, får höra.
Fyra.
Ja, helt rätt. Ett poäng där.
Man kan sin bibel liksom.
Ja, det är klart. Det står ju i första Mosebok det står om mandatperioden.
Det var tydligt där.
Hörrni, fortsätter med tiden. Numera följer vi den gregorianska kalendern. Så har det inte alltid varit. För år 1753 användes en annan kalender.
Tove,
låt höra.
Julianska.
Japp, snyggt. Två poäng har du. Peter, är du vaken på ön?
Ja, jag kunde faktiskt den där, men jag visade lite respekt och låter dig läsa klart frågorna.
Ja, jag håller med dig Peter. Hacka sådär.
Hörrni, vi fortsätter på den latinska tiden. Vad kallas...
Vad är latin för dålig förlorare?
Vad kallas på latin perioden mellan två monarker eller styren? Exempelvis mellan att en kung dör och en annan tillträder. Ett latinska termen, helt enkelt. Mm, det tog det stopp. Och Paulina som lyssnar på det här, hon sliter sitt hår.
Hon vrider sig.
Men, ja, just det.
Mellan regeringsperioden.
Jo, men jag vill ju inte bli av med mina poäng.
Nej, det är just, chansar man inte så får man inga poäng. Svaret är interregnum.
Ja. Interregnum.
Hörrni, vi tar en antik fråga till. Rom pratar vi om. Rom föll samman i två delar och det västromerska riket upplöstes på 400-talet efter Kristus. Vad kallas ibland den perioden i europeisk historia kännetecknad av stora migrationsströmmar då exempelvis germanska folk begav sig söderut och västerut?
Maria.
Maria, låt höra.
Folkvandringstiden.
Ja, visst var det så. Eller på engelska migration period.
Au français, le peuple de bleu, le bleu.
Snyggt. Två poäng för dig också, två poäng för Tove, en noll för Peter. Men den här Peter. Tidsresor, de är populära i fiktionens värld. Vad heter Terry Gilliams film från 1995 där Bruce Willis åkte fram och tillbaka i tiden?
Maria.
Maria, låt höra.
Nej! Nej, jag ångrar mig.
Peter.
Okej, Mia, du fick ångra där. Peter, låt höra. Mm.
De 12 vapnars armé.
Visst gjorde du det.
Yes. Den är riktigt bra. Ja, den
har
är
du sett
riktigt
den?
Bra. Ja. Mm.
Nej, det har jag nog faktiskt inte.
Ett poäng för Peter, två för övriga. Hörrni, vad kallas det fenomen som enligt relativitetsteorin gör att tiden så att säga kommer att gå olika fort på två olika ställen om den ena stället rör sig i mycket hög hastighet? Fenomenet ger upphov till den skenbara tvillingparadoxen och brukar ibland förekomma i science fiction.
Åh. Oh.
Det här ska jag ju kunna. Jag har ju gått naturvetenskaplig linje.
Ja, har ni sett Interstellar bland annat förekommer denna effekt?
Mm. Oh, det vet vi.
Ni har säkert sett den i någon film någon gång att man är borta ett kort tag och sen har alla blivit jättegamla.
Ja. Exakt.
Inget svar. Svaret är tidsdilatation. Mm-hmm. Och den har man testat då med atomur på satelliter och upptäckt att det stämmer.
Ja, det är fascinerande. Ja,
men nu ska vi inte prata mer om det, för annars får vi arga fysiker på oss, för jag antar att jag förenklar den väldigt mycket. En fråga till om tid. Vem har suttit längst i den svenska riksdagen sedan representationsreformen 1866? Det är väldigt svårt, kan jag säga.
Väldigt svårt. Då ska jag inte gissa.
Innan någon chansar att slarva bort poäng så säger att det är den gamla statsministern Rickard Sandler som satt i 49 år. Mm-hmm. Från 1912 till 1964 med några friår däremellan.
Och hur många år var han statsminister?
Ett. Två poäng till Mia och Tove fortsatt. Ett poäng till Peter. Vi byter spår så vi slipper det här med tiden. Jag tänker att vi ska gå över till att prata om det som alla andra pratar om. Nämligen den jäkla ormen. I veckan har ju nyhetsflödet dominerats av den fyraåriga kungskrobban Sir Väs och hans flykt, eller hennes flykt från Skansen.
Hens flykt.
Nu såg jag nu på eftermiddag att Sir Väs verkade inringad av Skansens personal och gripandet ska inte vara långt borta. Men i alla fall, det här är ju inte första gången ett oskyldigt djur fångar svenska mediekonsumenters odelade intresse. Vad heter den trubbnoshörningsunge som hon drar...
Peter
var först.
Nelson!
Helt rätt! Minns ni lilla Nelson, vad söt han var?
Ja! Oh, ja.
Då har du...
Som sen väl blev flyttad till någon annan djurpark och dog.
Han dog efter bara 11 dagar på Kolmården. Och han ligger faktiskt begravd, eller hans aska ligger begravd i Lars Vilks konstverk Nimis.
Mm. Det var någon annan som blev flyttad.
Ja. Då har alla två poäng. Det här blir ju riktigt spännande.
Hur många frågor är det kvar?
Ja.
Det är tre frågor kvar. Hörrni, en annan vän från djurriket är en schimpans som bland annat medverkade i pjäsen Gustav III på Stadsteatern och som 1993 besegrade Sveriges finanselit.
Peter,
låt höra.
Ola.
Mycket, helt rätt. Schimpansen Ola besegrade Sveriges finanselit när det gäller att hitta vinnare på Stockholmsbörsen. Mia och Tove, Ola bekant?
Ja, nej. Rings a bell.
Jag ska bara säga så här att jag var inne och läste om Ola på Wikipedia idag. Och då hittade jag en mycket kryptisk och icke-källhänvisad uppgift. Nu citerar jag. Rykten säger att Ola lever vidare i Höganäs under namnet Kim. Men det är inget som bekräftats. Är det någon som lyssnare som befinner sig i Höganästrakten får ni gärna höra av er och bekräfta eller dementera.
Om det är någon som lystrar till, om det finns någon apa som lystrar till Kim.
Precis. Tre poäng. Nu har du 3 poäng, Peter, va? Och vi vinner vinnarcirkeln. Under fotbolls-VM 2010 fick en individ med namn...
Peter!
Ja?
Nej, förlåt. Du sa ju namnet. Du var ju på väg att säga namnet.
Individ med namn Paul. Då har du fått försöka gissa vad jag är ute efter.
Nej, då får jag bita det sura gräset här. Alltså.
Nej, du kan ju chansa på någonting. Vad kan jag fråga om när jag säger att individen heter Paul?
Ja, det var en bläckfisk.
Ja, rätt.
Jaha.
Det var en bläckfisk som tippade resultatet i fotbolls-VM.
Precis, han har också en siargåva. Korrekt kunde han förutsäga det tyska lagets matchresultat.
Just.
När Paul då sedan helt korrekt förespådde den tyska förlusten i semifinalen mot Spanien förvandlades folkets förundran till vrede och recept på bläckfisksoppa publicerades i många tyska tidningar.
Nu förstår jag att ni tycker fotboll är så kul.
Peter har då ointagliga 4 poäng och ni övriga 2, men bara för att formens skull ska vi avsluta.
Alltså när det är juniorfotboll, då brukar domaren blåsa av när det är kört. För att undvika förnedring.
Nu är det 25-0.
Vi tar den sista frågan bara. Vilket var det första året som vi införde sommartid den här gången? Vi hade det under första världskriget, men nu syftar jag på modern tid när vi införde sommartid. Närmast vinner. Alla får svara.
Ja, precis. Det var...
Ni får inte googla.
Nej då.
Nej. Chansar du med någonting?
83.
83 säger Mia. Peter, vinnaren.
74.
Tove.
Nej.
Jag lägger mig lite i mitten då. 79.
Ja, nästa rätt Tove. 80 var det. Ja, Peter fortsatt vinnare för andra gången i rad.
Bravo!
Fantastiskt Peter, grattis. Det blir en skön helg. Tack. Återigen.
Ja.
Segerns sötma.
Då ska vi avrunda bara. Bara en kort liten fråga. Alla får en extra timme nu i helgen. Har ni något tips till lyssnarna vad man ska ägna den timmen åt? Har du något förslag, Tove?
Ja, det har jag verkligen. Jag hade ju en halv kompdag idag så att jag var ute på Stockholmsmässan och besökte sy- och hantverksfestivalen och var med där på en workshop i Sashiko som är en japansk broderiteknik. Se här, nu visar jag mina kollegor vad jag förfärdigat.
Wow.
Så det rekommenderar jag, att man ägnar sig åt någon trivsam hobby med den timmen, och då kan ju, har man då läggning åt mitt håll, det vill säga med textilt och broderi och vävning och sånt där, och tycker det är roligt så kan man, eller gillar hantverk, så kan man åka ut till Stockholmsmässan.
Mm, jättefint. Mia, vad tycker du man ska göra med sin extra timme?
Jag tycker att man ska ringa den som man vet att man borde ha ringt för länge sedan och ta den här extra timmen till att ge tid till den som man borde ha gett tid till.
Mm, jag ska ringa min moster omedelbart, känner jag. Peter, vad säger du?
Jag har ju en bekant som tar det här med att ställa tillbaka grillen och ställa tillbaka trädgårdsmöblerna väldigt bokstavligt. Som varje natt när den här omställningen sker faktiskt går och ställer tillbaka trädgårdsmöblerna.
Ja. Alltså vi menade inte allvar.
Vad roligt.
Och så uppdaterar han alltid på Facebook. Jag förstår inte varför man...
Varför ska man behöva göra det här
mitt i natten.
Det är jättebra.
Och det är alltså din rekommendation att gå ut mitt i natten och ta in grillen.
Ja.
Ja. Inte dumt.
Jag minns på i de unga åren för länge sedan. Då var det så toppen när det var utekväll.
Ja, men fick en timme extra. Mm. Ja.
Man fick en timme extra.
Precis, men det var ju bittert sen på våren när alla ställen stängde en timme tidigare.
Men jo, jag får med att de inte gjorde det nämligen. Att de visste liksom.
Ja, det kanske de inte gjorde.
Marknaden talar. Ja.
Men hörni, stort tack för att ni var med idag. Jätteroligt, Tove, Mia och Peter, att prata med er. Tack så mycket.
Tack själv, Andreas.
Tack, Andreas.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med synpunkter och tankar på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson. Och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.